Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod.
Simon Sköld.
Det är en känsla man vill åt, lika mycket som en funktion. Och där blev ju sina ögon öppnad. Wow.
Och Karina sitter nu bara och flashar att hon kan göra den här på ena sidan. Och jag kan inte göra den på någon.
Den här är faktiskt en som kvinnor ofta klarar av än män.
Vi behöver få in den här dagliga fysiska aktiviteten också. Att verkligen tänka på hur kan vi jobba på ett annat sätt och använda arbetstid till walk and talk-möten.
För att när du går mobiliserar du ju dopamin som ju hjälper till med inlärning, motivation, energi, fokus. Mm. När vi sitter stilla blir vi ju slöa i huvudet också. Ja. Vi får ju ont i nacken, blir trötta i huvudet. Mm. Alltså det är ju bara förlust.
Hörrni, jag tror att jag ska ta och dansa lite också. Det skulle nog pigga upp.
Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, den nya hälsopodden som vill hjälpa dig att leva ett bättre liv. Vad kul att du har hittat hit. Glöm inte att prenumerera. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och biolog. Och idag ska det handla om flow och rörlighet, eller hur Karina?
Ja, jag heter Karina Lundstedt, jag är producent och förläggare. Och vi är ju många som har suttit alldeles för mycket framför våra datorer och telefoner senaste året.
Ja.
Detta känns i nacken.
Skojar.
En rad rygg- och nackproblem har blivit värre. Vi pratar om både SMS-nacke och gamnacke, ett växande fenomen. Onda ryggar, stela axlar har vi ju dragits med länge, men det är nog värre än någonsin, befarar vi. Det blir inte bättre av att sitta och jobba och ha otaliga Teams- eller Zoom-möten efter varandra hela dagarna hemifrån. Så att vi hoppas ju nu att vi ska kunna komma ut och röra på oss, mötas på andra sätt.
Ja, vi behöver flow i våra liv på alla plan, tror jag, både i kroppen och socialt.
Mm.
Så tanken är att inspirera till härlig rörlighet, ryggradsflow, och vi har väldigt bra gäster, eller hur?
Ja, Simon Sköld kommer hit. Han är ju MMA-fighter men också författare, gift med Camilla Läckberg är han. Han är en skicklig PT och just nu är han aktuell med en ny bok om just rörlighet.
Mm. Och sen ska vi ha med oss ergonomen Charlotte Wåhlin som bloggar om arbetsmiljö och ergonomi som handlar om just konsten att jobba på ett sätt som funkar för kroppen. Och vi kommer att också ha en testare med som ska testa och ta lite fler pauser. Men vad säger du Karina? Hur har din egen rörlighet varit under det här sista året liksom?
Ja, men alltså i våras så hade jag jättemycket just Teams-möten. Då var jag anställd och jag tror att de som är anställda, jag hörde en prata på gymmet i morse som just beklaga sig över alla dessa digitala möten. Mm. För det har blivit många, många fler eftersom vi inte kan ses i fikarummet på samma sätt och bara ventilera en fråga lite kort eller ta en snabb fem minuter, utan nu ska det bokas möten varje gång framför någon skärm. Så att frustrationen växer.
Enormt.
Jag har förmånen att kunna styra mina egna arbetstider mycket och lägga in en promenad eller en akut nackyoga, vilket jag...
Nackyoga?
Ja, neck and shoulder. Det finns olika program ju om man googlar. Och jag har en yoga-app där det finns liksom yoga för allt och vad man än vill eller behöver. Men i alla fall, så att jag tror att många har ju upplevt att det är livsnödvändigt att ta pauser och röra på sig. Men skaka är ju väldigt bra också.
Mm.
Det har jag börjat göra mer. Så jag går runt och skakar loss.
Ja. Jag gör mycket den här cat-cow. Alltså katten och kon.
Favorit.
Väldigt enkel yoga där man liksom bara skjuter rygg. Och sen svankar och står på alla fyra. Och göra den 10 gånger. Det är, man känner hur det bara lossnar. Liksom all möjlig junk som är där inne.
Ja.
Men jag tycker att det är väldigt tufft att sitta i de här teamsmötena 4 timmar och stirra. Ett vanligt möte. Du och jag var ju på ett vanligt möte igår.
Det var lite lyxigt.
Nej, men då rör vi ju huvudet hela tiden. Ja, vi rör ju runt. Mm. Olika människor som pratar. Vi rör till höger, vi rör till vänster. Vi kan röra på huvudet fram och tillbaka. Man kan gå upp och ställa sig en stund om man är lite stel. Ingen som tycker det är konstigt i ett sånt möte. Men just när vi sitter, då ska vi ju liksom sitta och stirra rakt fram i skärmen.
Och liksom beredda på att men nu ska jag snart bidra med någonting i det här mötet. Eller jag får inte missa vad någon säger. Så att, vi har stelnat till helt enkelt.
Vi har stelnat till, Och om det här är en bild av vart vi är på väg som mänsklighet, så skrämmer det mig. Vi är inte gjorda för detta. Digitaliseringen är fantastisk, men om den innebär att vi måste sitta låsta med hela vår kropp i en ställning som inga djur i naturen skulle trivas med, då har vi verkligen dragit det korta strået, känns det, eller?
Ja, det är helt sant. Jag måste säga att de unga, barnen och ungdomarna är ju ibland mer kreativa än vad vi vuxna är. Vi kanske sitter så här, ja men nu ska jag sitta still i det här mötet. Ja. Och då, det är klart att barn som har hemundervisning måste sitta på en plats där de kan vara fokuserade på sitt skolarbete. Men man har ju sett då senaste månaderna gymnasieelever som har distansundervisning som går och har lektion. Mm. Plus och minus med detta. Mm. Men det kanske ändå är okej. Ja. Istället för att de bara sitter i sin säng eller hemma vid köksbordet. Absolut. Så någonstans så tycker jag, slog det mig nu faktiskt, jag har inte tänkt på det tidigare. Att men vänta, det är ju lite smart. Ja. De tar en gående lektion och det kanske vi också borde göra. Och jag vet, alltså vissa av oss har ju också börjat med det. Att man liksom kopplar upp sig på ett möte.
Walk and talk
utan att du är med i bild också. Du kan liksom vara på väg till mötet kanske. Men annars så kan man ju faktiskt ses på riktigt också om man är i samma stad och ta en promenad. Om man nu ska ha ett möte bara två eller tre stycken. Ja. Och få helt andra värden på köpet.
Det är ju intressant när du säger det. Jag tänker på liksom i gamla Grekland, antikens Grekland. Där gick ju ofta så här Sokrates. Han gick ju med sina studenter och gick och ställde frågor. Ja, men därför att när du går mobiliserar du ju dopamin.
Ja,
som ju hjälper till med inlärning, motivation, energi, fokus. Mm. När vi sitter stilla blir vi ju slöa i huvudet också. Ja. Så vi får ju ont i nacken, blir trötta i huvudet. Mm. Alltså det är ju bara förlust hela grejen. Så kortare stunder är det ju naturligtvis kanon att vi kan ses. Men när det bara är dag efter dag, timma ut och timma in. Mm. Och man dessutom har allt annat arbete framför datorn som är att skriva och sådana saker och mejla.
Ja.
Då blir det ju liksom bara supersekt.
Vi måste upp och hoppa.
Flowa. Vi måste flowa, precis. Och vi har med oss en testare idag.
Mm.
Som apropå studenter som du pratade om. Vi har Anna Jonasson, hon är gymnasieelev, 17 år i Västervik. Hon sitter framför datorn hela dagarna nu under coronapandemin och hon ska testa och bryta 5 minuter varje timme.
Halloj, mitt namn är Anna Jonasson och jag är 17 år och går det andra året på Västerviks gymnasium, det naturvetenskapliga programmet. Jag bor på en gård på landet utanför Västervik. Och ja hörni, senaste tiden har det ju varit väldigt mycket distans. Och distansstudier utgår ut på att vi har lektioner. Ibland har vi fritt och där vi jobbar själva. Men ofta är det genomgångar och då sitter man och stirrar in i datorn och försöker anteckna. Och det är någonting som, alltså min motivation har gått ner. Och jag tror att det är en kombination mellan mycket stillasittande och lite social samhörighet. Men den här veckan, då ska jag göra ett test där jag varje timme bryter av 5 minuter för stretch, yoga, en liten promenad. Och hörni, jag tror att jag ska ta och dansa lite också. Det skulle nog pigga upp. Så att verkligen bestämma att varje timme gör jag det och inte bara tänka. Så hörni, häng med!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter: Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare, och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra huskmage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Huskmage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Välkommen Simon Sköld.
Tack så mycket.
Ja, kul att ha dig här.
Jättetrevligt att få vara här.
Du är PT, du är MMA-fighter. Vad är MMA för någonting?
Mixed Martial Arts. Så egentligen blandade kampsporter. Man har samlat folk från olika bakgrunder där man möts under ett enat regelsystem som är väldigt fritt.
Det låter våldsamt.
Ja, självklart. Man får slå och sparka och hela den biten. Men det är ju fortfarande ett regelsystem. Så det finns ju saker man vet att jag måste förhålla mig till. Min motståndare måste förhålla sig till.
Ja, kul. Och sen är du nu författare och aktuell med boken Rörlighetsträning. Mm. Och det är ju därför du är här idag som rörlighetsguru.
Oj, oj, oj.
Härligt. Du... Hur mår våra kroppar? Vad tänker du när vi nu sitter framför datorerna hela dagarna? Eller väldigt många människor gör det allt mera. Vad tänker du som rörlighetstänkare då?
Ja, men det är väl det här vi måste lite grann komma ifrån. Förr rörde vi oss och arbetade fysiskt och då fanns det självklart problem med det. Därför att man lyfte fel, man fick förslitningsskador för man gjorde samma sak dag ut och dag in. Och nu är det åt andra hållet, nu rör vi oss för lite och liksom använder inte kroppen till det den är gjord för. Så att det är alltid det här, lagom är bäst. Det handlar inte om att man ska bli någon ballettdansös eller...
MMA-fighter?
Nej, inte det heller. Och jag vet inte hur vig man behöver vara för att vara MMA-fighter. Jag vet många kylskåp som håller på. Men det krävs ju självklart en grundrörlighet. Och den handlar mer om att må bra i livet. Rörlighet är inte bara en sak man kan göra. Det är också en känsla inombords. Så att känna sig stel och som ett kylskåp är ingen superhärlig känsla.
Du, om man tar det där, apropå känslan i kroppen. Stel som ett kylskåp, det är ju ena ändan. Mm. Vad andra ändan, när man har bra rörlighet, hur ska det kännas inne i en då? Liksom när man är, när det är bra?
Och det här är det som är individuellt. Jag har ju kompisar som är bra mycket rörligare än mig. Som kan bara, åh, jag är så stel. Och så sätter de händerna i mattan med raka knän. Och det är en känsla. Att man jämför sig också nästan alltid med när jag var som bäst. När jag var som starkast, som snabbast, som mest i form, mest rörlig. Så det är ju också en känsla. Sen finns det ju något man kan prata om kanske som grundrörlighet. Där man mer kan se, okej, men du behöver träna din rörlighet för att undvika skador. Och du kanske är åt överrörliga hållet. Mm. Då behöver man inte träna rörlighet. Och rörlighetsträning och sådär går ju framåt hela tiden. För mig är det ju jättestor skillnad på rörlighetsträning och stretching. Det är ju inte riktigt samma sak.
Intressant, vi ska komma in på det där. Men jag tänkte bara först för att tala om den här känslan vi är ute efter. För jag brukar tänka liksom att när jag är stel, då är jag blockad i energin. Men när jag är rörlig, då har jag flöde. Mm. Jag brukar tänka på det som en sån här känsla av flöde. Är det rimligt?
Det är absolut rimligt. Ja. Och jag menar, i Sverige på vintern, vi är ett land som har 4 årstider. Ibland känns det som 2 sommar och vad heter det, regn. Nu när vi inte har snö. Ja. Men på vintern, man är ju stelare på grund av värmen. Ja. Det är många som säger när man åker ner. Ja, man åker ner till Spanien, Thailand. Oavsett vart man kommer till solen. Så bara, oj, vad jag rörlig och lätt jag känner mig. Men när man värmer upp på träningen. Alltså på vintern i Sverige. Det tar 20 minuter innan man ens får upp någon form av puls eller värme. För att man är så kall inifrån. Ja. Så att det är en känsla man vill åt. Lika mycket som en funktion.
Ja. Man pratar ju mycket om det här i yogan, prana, energin, att den ska kunna strömma. Du, får jag bara fråga då, innan vi börjar gå in på tips, vad man kan göra. Hur lever du själv nu under den här coronaperioden? Sitter du mycket stilla?
Alltså jag tränar ju mycket. Vi har haft restriktioner då vi måste förhålla oss till på klubbnivå. Ett tag fick man liksom inte röra vid varandra. Det var väldigt svårt att träna kampsport. Mycket skuggboxning, slå på säck, vilket är jättetråkigt. Men man har kunnat göra andra saker, ut och springa. Jag har gått på gym under hela perioden för det har inte varit något förbud på det. Sen har man ju fått, ja men man får ju gå där med sin bättre så här, spruta och torka av både innan och efter. Och bara alla gör sin del och inte gå dit när man är sjuk och allt det här. Men det har ju funnits restriktioner och så länge man följer dem har jag absolut varit ute på gym och sådär. Och det är en del av mitt jobb.
Känns lite grann som att de som hade bra motionsrutiner innan har liksom kunnat öka på det här under coronan, medan människor som hade lite svårare att finna dem har haft svårare och kanske ligger det något i det?
Alltså jag driver en online coaching som heter Simon Says Get in Shape, och där har jag ju fått många så här, jag har börjat jobba hemma nu, jag går ju inte ens till jobbet, jag rör ju mig ingenting, så att jag tror många också har blivit lite mer medvetna om att shit, den där promenaden till jobbet eller kanske till bussen, det var det enda jag fick per dag.
Ja.
Så nu känner man att shit, försvinner det också. Sen tror jag också att många som helt plötsligt börjar jobba hemma, de har ju fått mer tid. Man har sparat kanske 20 minuter på morgonen, 20 minuter på eftermiddagen, kanske en timme beroende på hur långt man har till jobbet. Och det är ju faktiskt tid man kan lägga på något annat. Sen är förhoppningsvis, har man så långt så kanske man kan jobba under tiden när man sitter på en pendel och så vidare. Men jag har många som har kontaktat mig därför att jag vill inte gå på gymmet. Jag hatar att springa ute. Men jag vill röra på mig. Kan jag göra någonting? Och hemmaträning funkar ju hur bra som helst. Så under corona har det varit väldigt mycket sånt. Vilket har gjort mig glad. Inte att det har varit en pandemi. Utan att folk ändå, trots att det är lätt att ta ursäkten. Att jag tränar inte för det corona. Trots det så har man vill ha ett välbefinnande. Jag tror det är lika mycket en känsla som ett resultat.
Du, rörlighetsträning, jag tänker på när jag var en ung, en av Sveriges första Jane Fonda-instruktörer. Du får hånskratta.
Inte ett dugg.
Då var det allt det här med rörlighet och stretch, för vi satte ihop det. Det var liksom tråkigt, för det gav inga synliga effekter. Och sen har man ju med livets gång, det var ju ett mycket gammaldags sätt att se på det. Börjat förstå att rörlighetsträning är egentligen en slags grund för allting, för att vi ens ska kunna... Eller hur? Varför behöver vi den här träningen?
Ja, men att det inte är synligt. Jag tycker det är nästan det som är mest synligt. Jag menar, titta hur långt du kommer om du bara ställer med raka ben och försöker nudda marken. Ja, och så gör du det en stund så kan du till och med se på minuter att du kommer längre. Mm. Så det finns ju jättesynliga resultat att få. Sen har du också, man kopplat till idrotten, där... Det finns ju många OS-sporter som har lagt ner enorma summor på att forska, på att titta på vad behöver vi för rörlighet. Tittar man på de som är, liksom som vi anser som, men de är så vältränade, de är så välbyggda, brottare, gymnaster. Alltså styrkelyftare är ju otroligt starka, men om man tittar estetiskt så ser ofta brottare och gymnaster, de ser ut som stöpta ur någon så här grekisk gudform. Mm. Och de är otroligt rörliga. Mm. De kan ju göra sådana saker som man själv bara... Hur är det ens fysiskt möjligt?
Mm.
Så att idrotten har ju gjort jättemycket på att förklara vad rörlighet har för inverkan. Sen är det många som tror att man måste vara elitidrottare för att träna rörlighet. Men små liksom, lägga in i uppvärmningen när du är på gymmet. Jag gillar att göra det själv hemma på kvällen framför tvn innan jag lägger mig. För jag tycker det ger mig sen... avslappnad känsla, jobba lite med andningen, kan reflektera över saker som hänt över dagen. Någon form av meditation, trots att jag inte kanske tänker att jag sätter mig ner och mediterar, utan att jag gör mina rörlighetsövningar.
Men kan man säga liksom att en bra rörlighet ger en tillgång till hela kroppens rörelsemönster?
Ja.
Alltså för kroppen är ju så, alltså vi har ju förmåga att röra oss i alla dimensioner och vi använder så himla få i vår vardag.
Ja. Det är absolut, och alltså det man säger rörelseomfång eller range of motion som det heter på engelska, alltså hur långt kan jag ta ut en rörelse? Vill du bli stark så måste du träna också hur långt kan jag gå, till exempel knäböj, kan du bara gå ner till 90 grader eller kan du verkligen gå ner hela vägen? Och sen är det olika sätt att träna, man kan lyfta tyngre om man går kortare och man får ta lägre vikt om man ska gå djupare, men det är också ett sätt att träna rörlighet, att verkligen ta ut hela rörelsen när man styrketränar. På så sätt kan man ju bli rörligare utan att tänka att man kör rörlighetsträning, utan utför det med korrekt teknik.
Mm. Du har några bra tester i din bok för rörlighet.
Ja.
Jag klarade 4 av 5.
Vilken var du inte klarade
av? Ja, det visste jag att du skulle fråga. Vilken tankeläsare jag är. Jag ska visa dig exakt. Det var den här nu.
Ja.
Det är den här bakom. Mm. Alltså det är, hur ska jag beskriva? Man tar armen upp och lägger den bakom ryggen. Och så ska den andra handen gå bakom och möta. Och Carina sitter nu bara och flashar att hon kan göra den här.
På ena sidan.
Mm. Och jag kan inte göra den på någon.
Jag kan ju inte göra den på någon heller.
Du kan inte det.
Den här är faktiskt en som kvinnor ofta klarar av än män.
Ja.
Och det är manligt och kvinnligt. Men... jag har träffar mer kvinnor som bara, ah, du menar så här, och själv har man liksom 50 centimeter från varandra. Och det är så här, det är inte så att man måste klara av testerna, men det kan vara ett ganska enkelt sätt att se vart det är stel till exempel. För du kanske tror att du är stel i baksida lår, men du kan nästan så här, stå med raka ben och stoppa huvudet mellan benen. Nej, då har du troligtvis ganska bra rörlighet i både lår, rumpa, ländrygg och så vidare. Medan så här, var jag stel i axlarna? Så det är lite också för att man ska ha någonting att jämföra med och sen se vad blir bättre.
Då apropå stel kring axlarna, för det är väl ett tänker på att jag är det. Och jag är det just nu. Jag har precis avslutat ett bokmanus och har drabbats och suttit lätt framåtlutad i nacken och suttit över en laptop. Och det här känner ju väldigt många igen nu. På jobbet kanske man har en stationär dator som är där man kan hålla huvudet fram, så att säga, vad kallar vi för, upprätt och titta på den.
Höj och sänkbara skrivbord,
det finns alla möjliga lösningar, en lite förbättrad ergonomi, och hemma så sitter man kanske med en laptop, det betyder att huvudet sitter lätt hängande framåt hela dagen, och då drabbas man av en inte glad nacke. Stöter du på det där?
Ja, och där blir det ju många frågor, men finns det några övningar som kan lösa det här? Och ja, du kan göra övningar som stärker upp nacken, du blir rörligare. Men om du fortsätter med samma beteende kring datorn så kommer du ju inte få en jättestor förbättring. Utan det handlar om att se helheten. Att okej, jag har en laptop. Ja, men kan du skaffa ett löst tangentbord och mus så du kan ställa upp den på några böcker hemma. Det behöver inte vara någon superavancerad lösning. Men bara som du säger, få upp huvudet lite grann och sitta lite bättre. Och, men sitter du bara i soffan, växlar man att sitta i soffan och vid köksbordet då, så att du hela tiden jobbar med små saker.
Det var faktiskt en person som jag gick till för att få hjälp med det här som gav mig ett annat tips. Om man inte kan fixa det så och har akut ont, så kan man lägga sig ner i sängen uppbullad med massa kuddar och liksom lägga laptopen i knäna. Om man behöver akut lösa det, så att säga. Det här är ju ingen långsiktig lösning, men om man behöver leverera någonting och har akut ont. Innan man har fixat den här perfekta lösningen som du pratar om.
Precis.
Men du, jag tänker på det, men det är ändå intressant med nacken. För att det är ju atlaskotan och hela den här övre delen av ryggraden. Det är så otroligt mycket som cirklar kring den där övre delen när det gäller energi och spänningar och ryggmärgen och så vidare. Vad tänker du? Är vi för lite uppmärksamma på ryggraden och framförallt den övre delen av ryggraden och hur den påverkar hur vi mår i övrigt? Vad tänker du om det?
Det är ju så sjukt komplex. Båda mina föräldrar har en whiplash-skada, vilket är en nervskada runt just atlasnerven. Och där är det ju nerver som är skadade som gör att de har som ett konstant, vad ska man säga, nackspärr. Och måste liksom vrida överkroppen för att vrida huvudet.
Är det trafikolycka?
Ja, trafikolycka.
Som de var i tillsammans?
Ja, jag var också med. Jag var 13 och det är 20 år sedan. Så att där har man ju inte riktigt hittat nerver, vet man ju inte riktigt hur man ska lösa. Så finns det ju en del som får det, som man får press på alltså atlaskotan. Det kan man ju lösa med träning och stretching. Men det finns ju hur mycket som helst som vi behöver lära oss om just nacken och hur vi ska hantera det.
Och det här förstärks ju också många. Man sitter lutad över sin telefon när man kanske pendlar till jobbet. Och så sitter man och skickar mejl och smsar och läser tidningen och sånt. Vad tycker du? Om man är sån här framåtlutad människa som många har blivit idag, vad kan man komplettera med på gymmet för typ av övningar? Vad är det,
det här är ju någonting som ofta kommer med åldern. Det är ingenting som vi föds med. Om man tittar på småbarn har de ofta väldigt bra hållning. Min dotter är 5, när hon sitter ner, hon har liksom så här spikrak rygg, sitter asbra. Sen någonstans längs vägen så förändras det där och man börjar liksom lite grann sacka upp. Och det är svårt att prata om bra och dålig hållning, för det handlar lite om hur ens egen kropp är byggd. Men att styrketräna och belasta muskler och skelett och fästen, det är någonting som är jätteviktigt ju äldre vi blir. Och gör man det så kommer man framförallt undvika smärtor. Det kanske inte alltid undviker att man kanske estetiskt har lite framåtlutad nacke och så vidare. Men det kommer göra att du inte liksom får skador eller att du får ont av det. Och då handlar det om att använda dragövningar, pressövningar, både framåt, bakåt, uppåt. Vi är gjorda för att använda kroppen. Och ofta är folk så rädda för att bara sätta igång och träna lite grann. Att man ska titta exakt på, men vilken övning är den mest optimala? gör någon övning. Mm. Det är bättre än att inte göra någon alls.
Mm. Så att komma igång med lite styrketräning, gärna på gym.
Jättegärna. Ja, eller har du, alltså vikter, viktbaserad styrketräning.
Att extra viktbelasta, det säger du är bästa sättet att stärka upp egentligen hela nackpartiet.
Och sen titta inte på någon som kanske har tränat brottning och står på huvudet och gör grejer, utan man måste anpassa träningen från där man börjar.
Mm.
Och det kan vara ganska basic eller kanske kännas tråkigt. Men så kan man ju jobba sig om man nu tycker det är kul att stå på huvudet. Jag menar, om jag går på ett yogapass, jag är nog stark nog att göra mycket, men jag saknar rörligheten. Jag kan ju komma upp på huvudet och ha så här händer, hand, huvud i och stå på huvudet. Jag kommer upp för att jag är stark, inte för att jag har den här rörligheten och kontrollen, utan det är ju på ren illvilja och envishet snarare än bra teknik.
Mm.
Och där är det också så här, då kanske man ska ta ett steg tillbaka och öva på tekniken som är tekniskt rätt istället för att lösa det med bara styrka.
Mm. Du, kopplat till den här rörligheten, när man tränar, då, låt oss säga att man går på gym och tränar, så är det ju många som ställer sig direkt och börjar med vikterna. Men du skriver om värdet av uppvärmning. Mm. Och det är så här lite tråkigt, ska man värma upp. Men berätta, hur påverkar uppvärmningen oss och vår förmåga att göra övningarna på ett rätt sätt?
Alltså uppvärmningen för mig är ju framförallt skadeförebyggande. Det vill säga att jag vill minimera risken att jag skadar mig, för att träning är någonting jag vill hålla på med. Och jag kommer från idrotten. Vi hade ju uppvärmningar som varade 20-30 minuter innan vi ens fick börja med träningen. Det är bara så det är. Och det där har lite grann följt efter mig. Sen har jag ju, förr när jag kanske skulle styrketräna, kanske jag ställde mig och sprang 10 minuter. Eller körde en cross-train eller rodde eller något av konditionsmaskinerna. Det behöver man inte egentligen göra om man ska styrketräna. Då kan man ju lika gärna göra rörlighetsövningar. Det finns ett svenskt koncept som heter MAC, M-A-Q.
Du skriver om det i boken. Mm.
Ja, och det är jättebra. Det handlar liksom om att, ja, men ska du styrketräna då, säg marklyft eller frivändningar. Ja, men gör det med jättelätt vikt. Börja med liksom bara kroppsvikten, kör med en pinne för att få liksom rätt teknik. Och sen kan man kanske bara köra med stången eller lätta hantlar. Och börja bygga upp, för det är de musklerna och de rörelserna du behöver värma upp. Kanske inte då som springa blir mer hjärtat och absolut du får ett blodflöde ut i kroppen. Så det är inte fel heller, men
att då göra den övning man tänker göra med jättelåga vikter och ganska många repetitioner.
Ja.
För att koppla ihop muskulatur med hjärnan också. Mm.
För det är ju också att göra vissa övningar är ju en jättestor koordinationsövning för kroppen.
Mm.
Jag kommer ihåg första gången jag körde mack. Jag tyckte det var jättetöntigt, för jag var runt 20 och tyckte man var liksom så jävla vältränad och cool och kunde allt. Och vaknade dagen efter med liksom jordens träningsverk i muskler som jag inte ens visste existerade på min kropp. Och då körde vi med en pinne för att de gick igenom hela systemet.
Mm.
Och det där blev ju en sån här ögonöppnat. Mm. Wow!
Men det är en väldigt bra teknik. Jag använder den själv och gör första set på det. Mack. Och sen har du en annan teknik som CAT eller KAT. Berätta om den.
Den går väl mer och då åt alltså rörlighet och stretching-hållet. Kontraktion, avslappning, töj. Det vill säga att spänn muskeln. Så vill du stretcha baksida lår eller töja baksida lår, så ska du liksom göra en övning där du aktiverar baksida lår genom att spänna den.
Mm.
Slappna av för att verkligen säga okej, nu är muskeln avslappnad. Och så kommer man lite till.
Mm.
Och så från det nya läget, spänn, slappna av, lite till.
Mm.
Och det är också en metod som funkar väldigt bra och som också har ganska mycket forskning bakom sig.
Mm. Du lever ju själv med en författare, Camilla Läckberg, som sitter, antar jag, väldigt mycket framför en dator. För det gör man när man skriver böcker.
Det gör man.
Ja, det jag vet.
Och det är skriva, det är research, det är
Arbete som är stillasittan. Ja. Lyssnar hon på dig när du kommer med dina Simon Says-rörlighet?
Alltså vi har skapat liksom dealen där att hon frågar om hon vill ha hjälp. Att jag kanske ska gå och säga till henne att sitt inte och jobba i soffan nu, det är ingen bra idé för familjefriden.
Vad händer då om du gör det? Då får du en bassning som
heter
duga.
Ja, då får jag liksom en arg blick.
En arg blick, ja.
Nej, men vi har bara sagt att det är samma sak som när jag skriver liksom så här att jag ber dig om hjälp när jag vill ha hjälp. Istället för att hon ska gå och liksom, man vill inte känna att sin partner mästrar en. Det blir lite
mycket klokt.
Ja, det blir lite konstigt. Däremot så är vi väldigt duktiga på att be varandra om hjälp.
Mm.
Och där märkte jag ju skrivit tre böcker. Första boken så var det ju liksom, jag frågade ju typ hela tiden, kan jag göra så här, kan jag göra så här, kan jag göra så här? Och hon bara, men skriv bara. Det är liksom, det handlar om att skriva. Sen får man flytta stycken, man får tyvärr slänga sidor som man tycker att...
Det händer.
Ja. Och det är ju sjukt frustrerande. Man bara, men man känner sig typ så kränkt. Bara, men jag har ju skrivit dem här. Jo, men det är ingen som vill läsa dem, så att släng dem nu.
Kill your darlings, sa ju Hemingway. Till och med Hemingway fick slänga.
Ja.
Så du är ju inte ensam. Ja,
verkligen inte. Och det var en utmaning i början, att verkligen det här. Men du måste förstå att allt du skriver kommer inte komma med. För att antingen så har det, ja, men det blir för avancerat. Det har inte med saker att göra. Du spinner ut på en tråd som inte behövs. Och jag kan tänka mig, skriver man som min fru gör något som är så... alltså litterärt och påhittat roman, då blir det ännu lättare. För jag har ju ändå skrivit saker som håller sig till, ja, har någon form av faktagrund.
Mm, mm. Så att om du ser att hon sitter i en sån där jättedålig position och skriver, får du hålla i? Alltså jag frågar för att jag är nyfiken, för jag har själv så här kontrollbehov kring min nära familjs hälsogrej. Jag får hålla i mig själv och jag har lärt mig att hålla tyst. Till jag blir frågad, precis som du. Men liksom, känner du att det drar i dig själv då att säga något? För det gör det i mig.
Ja,
men jag hinner. Nej,
det gör det inte. Utan jag har liksom accepterat att vi har ett fungerande system. Och jag är nöjd med det.
Du är nöjd med det.
Jag är nöjd med det. Och det funkar jättebra.
Du pratar i din bok om att det är så otroligt viktigt med målsättningar när man motionerar. Vi har varit inne på det lite tidigare i podden. Och det är många sådär som glömmer bort det där. Man har målsättningar för jobbet, man har målsättningar för semestern, man har målsättningar för vilken bostad man ska ha. Men när man håller på med motion så är det bara så här, nej men jag bara gick på gymmet och det var lite övningar och det var skönt och sådär. Är det för flummig inställning att bara ge sig iväg och bara vilja ha lite skönt?
Inte om man kan hålla det över tid. Jag jobbar ofta med målsättningar därför att man, när man kommer och bestämt sig, men nu ska jag börja träna, oavsett om man skaffar en PT, man bara går och köper ett gymkort, köper nya löparskor för man ska börja springa. När man är liksom börjar har man sjukt mycket motivation och det är roligt. Sen går det en vecka, två veckor, det börjar kanske bli lite slentriant. Livet revolutionerades inte och vändes upp och ner som man trodde. Och så blir det att man hoppar över en träning, vilket kan vara helt, vad ska man säga, välbefogat ibland. Man hade jobb eller man kanske kände sig lite hängig. Ja, så var det. Ja, men ja, från fyra gånger i veckan så blev det tre till två till en. Och så har man liksom bara, ah, nej, jag sket i det för det hände ingenting. Men om man kanske sätter upp ett mål, och det behöver inte vara varken jättestort eller jättesvårt. Det kan ju vara allt från, ja, men säg att man köper löpskor. Ja, men jag springer 5 kilometer idag, jag vill kunna springa 7 eller jag vill kunna springa 5 kilometer snabbare. Och när man har bestämt sig vad, då måste man bestämma sig för när. Och det kan man behöva ändra längs vägen. Jag menar till exempel, nu det är coronatider, man bestämmer sig för att springa och sen så, nu är man lite snuvig, ska man inte ens gå ut. Men jag kanske behövde vila 2 veckor, ja men då får du kanske ändra, ta en månad till med ditt mål. Så att det handlar inte om att göra något, skriva något i sten som inte går att ändra på eller som du ska känna dig dålig om du inte når. Du kanske hade en helt fel uppfattning om hur lång tid det tar. Jag vill dubbla vad jag lyfter i marklyft. Ja, det kanske tar ett år och du tror att det går på 2 månader. Alltså man kanske inte riktigt hade koll när man började. Så man ska inte heller vara rädd för att revidera ett mål eller ändra ett mål efter nya förutsättningar. Men jag har alltid jobbat med stora som små mål. Vissa vill ha både stora och många, alltså att man har delmål. Att säga att då att men jag vill springa ett längre lopp som Göteborgsvarvet, som är en halvmara. Man har aldrig sprungit mer än 5 kilometer, då kanske första målet ska vara att du ska orka springa 8 kilometer. Skit i hur lång tid det tar, bara du har sprungit 8 kilometer utan att gå. Ja, bra, när man har gjort det, bra, nu ska vi kapa lite på tiden. Ja, bra, nu ska vi komma upp till 1 mil. Att man så här, sätter små mål så att man får känna små segrar längs vägen. Det är ju många arbetsplatser väldigt bra på att göra när man tittar på säljorganisationer och så här, för man kan inte säga, men ni ska sälja 1 miljon permar. Jaha, shit, vem ska vi sälja dem till? Men man delar upp det liksom i dagsmål, veckomål, månadsmål. Och så måste man tänka lite grann med träning också, tror jag. Och ha lite belöningar längs vägen.
Så vilka tycker du är, så här, bland dina klienter som du har, mål som brukar vara bra att ha för att de är tydliga och enkla? Kan du ge exempel på tre sådana mål som brukar vara lätta att jobba med?
Om man gillar liksom konditionsträning har ju att anmäla sig till ett lopp med en polare. Den funkar nästan alltid.
Okay.
Nu är det corona så det är lite mindre lopp att gå och anmäla sig till. Men det finns ju då allt från liksom enmilslopp till halvmilslopp. Och där någonstans tycker jag man ska börja om man inte är van vid att träna. För längre kan bli väldigt mycket förslitningar. Sen, många har ju att vill kunna hantera sin kroppsvikt i kanske knäböj eller marklyft. Att väga 70 så vill jag kunna lyfta 70. Och är man riktigt inne på det så vill man dubbla. Alltså, jag väger 70 kilo, jag vill kunna lyfta 140 kilo i marklyft till exempel. Också en sån här väldigt, väldigt bra. Och har man någon form av viktmål om att man vill gå ner, så att dela upp det. Att, oavsett om det är liksom, du vill gå ner 50 kilo eller du vill gå ner 10 kilo. Om du delar upp det i 4 gånger, vill du gå ner 10 kilo, ja, men då är det 2,5 kilo åt gången. Då har man nått ett delmål. Liksom. Check, bra jobbat Simon. Klapp på axeln. Okej, nu har vi liksom 3/4 kvar. Så man inte gör det så här att för stort. Och man kanske måste ändra det. Vill man gå ner 10 kilo när man har gått ner 6 kanske man märker. Ja men shit, jag har ju liksom biffat på mig lite. Jag har ju liksom lite annan definition. Jag är ju fan nöjd nu. Jag behöver inte gå ner de där sista 4.
Så tydliga och små mål.
Små mål tror jag är jätteviktigt.
Du, om vi tittar då lite på det som drabbar många nu med alla möjliga smärtor i nacken och huvud och ryggar när man liksom lever på ett annat sätt. Låt oss säga att jag har suttit väldigt mycket nu under coronatiden. Jag har ryggproblem, jag har nackproblem. Vad är en bra action plan?
Då är det faktiskt rörlighetsträning jag skulle rekommendera först. Och det handlar mest om att om man nu har suttit väldigt mycket ner så är man lite inaktiv. Det vill säga att kroppen är inte riktigt van vid att röra sig. Om du börjar rörlighetsträna så minskar du risken för att du får så extremt grov träningsverk. Så det gör så ont att ställa sig upp. Man kan knappt gå på toaletten för man vet inte om man ska komma upp från den jävla toasitsen. Så börjar man med rörlighetsträning så börjar man ofta känna sig det här du pratade om. Att man får ett lite mer flow i kroppen. Sen när man har gjort det, och det går ganska fort, säg 1-2 veckor. Sen kanske man kan börja då titta på, ja, vad är minsta tröskeln? Är det att börja kanske gå ut och gå eller gå ut och jogga? Eller att gå till ett gym eller att lyfta lite vikter hemma framför tvn? Men att börja väldigt lugnt. För det är också det här att vi går ut så jävla hårt när vi väl vill börja. För vi har, det ska gå fort. Jag vill ha resultat nu. Jag vill inte ha dem om en vecka utan det ska gå fort.
Det ska gå fort. Så man kan börja med till exempel att köpa din bok och för att få lite bra exempel på rörlighetsträning.
Ja. Absolut.
Och var kan man annars hitta bra exempel om du säger rörlighetsträning? Vad är det? Var kan man få titta på 5-8 övningar som är bra att göra? Var finns det? Vad är bra källor?
Ja. Så här, när det handlar om rörlighetsträning, eftersom det inte är någon extern vikt eller maskiner som man behöver. YouTube 15 minutes mobility workout eller YouTube 15 minuter rörlighetsträning. Det finns hur mycket som helst. Och så är det idag. Vi har ju tillgång till informationen. Vi måste bara hitta inspirationen till att göra den. YouTube är ju ett universitet i sig själv. Men allt finns där. Tror inte du kan hitta på något om inte har lagt ut och gjort film av det.
Och när på dygnet tycker du att man ska göra det här? Du skriver i din bok om morgonen, den gyllene morgonen. Då man ju ska hinna med mycket annat. Men jag älskar att jumpa på morgonen också. Berätta varför det är morgnarna gyllene.
Ja, men det har många anledningar. Dels så tycker jag det är skönt, framförallt efteråt. Det kan ge mig en liten så här extra push att ha det målet att hinna med innan man ska väcka barn och sådär. Vår yngsta är 5. Nu får man ju dra henne ur sängen, så nu är det inga problem längre, utan nu kan man bara ställa klockan. Men också så finns det en annan grej, och det var en tränare till mig som sa att för vi tränar alltid 2 pass, och då var man ju tvungen att träna en gång på morgonen för att få till det andra passet.
Vi, alltså MMA-crew.
Ja, precis, mitt gäng där som vi tränade. Så det var ofta fys på morgonen och så tränade vi kampsport på eftermiddagen kvällen. Men det var också en annan sak han sa, men dels är du klar. Du vet att träningen är bra, men säg då att du har en skitmorgon, det skiter sig, ungarna vaknar tidigt, någon måste byta kläder och du hinner inte. Ja, men då har du en ny chans kanske på lunchen. Sen är det inte alla som har ett jobb där man kan eller får eller möjlighet att träna på lunchen. Men då har du en ny chans efter jobbet. Och skiter det sig då, har du en ny chans på kvällen. Men har du tänkt att träna på kvällen och det skiter sig, ja då är den dagen lite körd. Men säg att du har tänkt att träna på morgonen och så skete sig och så blev det efter jobbet. Då är man fortfarande jävligt nöjd. Bara, det skete sig i morse men jag löste ju det där. Jag fixade det. Jag är lösningsorienterad. Och det där har liksom hängt med mig lite grann. Att har du tuffa puckar, ta dem direkt på morgonen. Mm. Och försök riva av dem. Och det är självklart inte alltid möjligt. Men jag, det har hängt med mig.
Det finns något så här amerikanskt citat, om man översätter det, ät de stora grodorna först. Mm. Liksom. Mm. Det är lite på
ja,
det temat.
Ja, lite så faktiskt. Mm.
Man brukar ju liksom, när man pratar i yoga och så vidare, så pratar man ju mycket om att åldrande egentligen är stelhet kring ryggraden. Mm. Och att liksom när man luckrar upp ryggraden så föryngrar man kroppen inifrån. Tror du på det där?
Alltså jag tror jag älskar yoga. Jag har inte riktigt tiden att göra det. Det är så många andra träningar nu när man är aktiv som idrottare som jag måste hinna till. Så jag är liksom, jag går på yogaplats ibland när jag har tid och så tar jag med mig, det där var bra och där sa hon bra och han gav mig en bra övning. Och så liksom har jag bakat ihop det till det jag känner att det här är prio för mig. Liksom. Det här är de fem viktigaste sakerna för mig. Så jag tror absolut att det ligger någonting i det. För det handlar också om ett mentalt lugn. Yoga har ju väldigt mycket av det meditativa med sig och jag tycker det är väldigt skönt. Vi kör liksom alltid det, man ska ha ett pulsband och liksom det står en apparat någonstans som visar vilken puls man har när man gör vilken aktivitet. Oh shit, nu måste du andas för du har alldeles för hög puls här. Så här högt ska det inte vara när vi gör den här övningen. Så att på ett sätt så blir det lite mer avslappnat, även att yoga kan vara fruktansvärt jobbigt. Och det finns ju, jag vet inte hur många former det finns, jag vågar inte ens gissa. Mm. Men jag har kört ashtanga-yoga som klassas som lite mer fysisk yoga. Det är ju jättejobbigt. Mm. Och det är både jobbigt i kroppen och det är jobbigt mentalt. Mm. Och där är det så roligt när man pratar med yogamänniskor som är vana och säger att det är så avslappnande. Alltså, då har det aldrig varit stel, för det är inte det i början. Mm. Men jag förstår ju vad de menar, att kommer man in i det så... Jag blir inte så jättestressad. Ja, men nu ska vi köra sparring. Är man inte jättevan vid att kanske få slag mot ansiktet och någon som försöker sparka på en. Ja, då har man ju liksom överlevnadsstress något enormt. Medans för mig, jag är van. Det är bara så här, jepp, ja, jag vet exakt vad som händer. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad motståndaren kommer göra. Jag vet ungefär hur det kommer kännas. Så det handlar ju om en också... Vad man är beredd på, vad man är inställd på.
Och tränad att göra.
Ja,
ja. Intressant. Jag känner på mig att det här med rörlighet kommer vara en sak som kommer bli ett allt större område. Vi har bara börjat skrapa på den här ytan.
Det tror jag också.
Ja, kommer bli allt viktigare. Tack för att du ville komma hit, Simon. Vad ska du göra resten av veckan? MMA, vad händer där?
MMA, det händer... Ja, men nu ska jag till skolan och hämta min dotter. Eller förskolan, men jag säger skola. Och sen hem, vi ska busa, käka lite och sen är det lite jobb ikväll också. Så att det är det jag älskar med mitt jobb. Man är alltid ledig men man jobbar alltid.
Det låter bra. Och MMA, vad händer där på MMA-fronten?
Jag har en match bokad den 29 maj, troligtvis utan publik. Så att, men den kommer gå av stapel här i Stockholm.
En digital publik kanske?
Ja, det är precis. Den kommer ju sändas på via Play är det som sänder fighting i Sverige.
Ja, och vad heter vad om man
Superior Challenge heter galan.
Ja.
Och jag ska möta en kille som heter Fernando Flores.
Ja.
Vi var bokade att mötas i november förra året. Jag fick corona några veckor innan. Så jag fick ställa in.
Ja.
Helt enkelt. Och någonstans runt nyår så kände jag väl att jag var återhämtad med men det här med andningen och pulsen. Det tog ett bra tag. I början när jag fick det så var man så här, man är så inne i det. Man räknar så här, men jag borde kunna köra för att om jag blir frisk så har jag 3 veckor på mig. Men när vi väl var där så märkte jag att det hade inte varit en chans. Absolut att jag var frisk och jag hade kunnat börja träna. Men jag var ju så långt från matchform som jag varit på år rent flåsmässigt att man kunde andas.
Och nu ska du, hur laddar du då inför matchen med Fernando?
Nu är det mycket träning. Mm. Bara tränade i morse. Jag har borta på Eriksbergsgatan här tränar vi. Och sen har vi borta på Söder.
Mm. Vad är taktiken nu inför att möta honom?
Nej, men taktiken det är ju att förbereda mig så mycket som möjligt. Och det är ju så här, det är ju 3 idrotter lite grann ihopslaget till 1. Så att känna sig trygg på alla distanser. Och framförallt känna att jag orkar hålla maxtempo på alla distanser i 3 ronder. För man vet ju inte, det kan ju bara bli att vi boxas och sparkas på varandra. Eller så blir det nästan bara brottning. Och det är 2 olika konditioner och det jobbigaste det är att växla mellan de här. För brottningen är väldigt statisk, man har ju kontakt hela tiden. Och stående med slag och spark blir ju väldigt explosivt.
Mm, mm.
Så det är väldigt jobbigt om det blir mycket brottning och sen så ska man ut och sparka och slå. Då har man mjölksyra. Det har ju förhoppningsvis båda två.
Mm,
Så att det ska bli väldigt spännande. Han är väldigt erfaren och också gått mycket matcher. Så att det ska bli superkul.
Så det du laddar mot det här målet. Ja. Då önskar vi dig lycka till. 29 maj var det
29
det?
Maj, ja. Superior Challenge.
Superior Challenge, kan vi följa dig. Och vi önskar dig lycka till med din viktiga bok om rörlighetsträning.
Tack.
Och tack för att du ville komma hit.
Tack så mycket.
Tack. Ja, det var alltså Simon Sköld och han pratade ju om morgongymnastik som någonting som är väldigt bra för rörligheten. Och då kom jag att tänka på Okinawa och där träffade jag en oerhört vital 100-åring. Hon jobbade på jordbruket på ön, var helt frisk och väldigt rörlig. Och hon visade mig övningar som hon hade gjort varje morgon sedan 1940. Det här är en speciell typ av japansk morgongymnastik. Och vi ska höra lite hur det lät när hon körde. Ja, jag blev nyfiken och började leta och hittade det här 4-minuters-programmet på YouTube. Det är 100-åringarnas morgonjumpa, faktiskt väldigt skönt, heter Radio Taiso. Ungefär radiojumpa tror jag på japanska. Sänds över hela landet och folk gör den lite överallt. Ett litet mini-break mot sms-snackar och stela ryggar alltså. Och så här låter det då. Ja, också vi i Sverige hade ju en klassisk morgonjumpa med en väldigt biffig militär, kapten Uggla, femkampare och fäktare som jumpade i pyjamas med svenska folket.
Förlåt ett tag, skulle inte jag kunna få med på ett hörn? Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Sätter vi igång med några upplivande rörelser på det här sättet. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till början med utan ryggen.
Ja, nu ska vi gå till Anna igen och se hur det går att ta de här minipauserna.
Alltså, det kanske jag kommer rösta i lite anfall. För det är för att jag har sprungit trappor. Jag sprungit upp och ner på alla trappor här hemma. Och, det är bra. Man kommer igång, så att säga. Jag har tänkt på nu under testet är att jag har märkt att jag tror att jag rör på mig under dagarna. Som jag typ ställer mig upp eller sträcker lite på mig. Men nu har man verkligen satt 5 minuter att man ska röra sig. Så blir det en helt annan grej. Och man lurar sig inte själv att man rör sig. För man gör det faktiskt under 5 minuter. För jag har börjat sätta timer. Så att jag inte glömmer bort det här. Och det känns väldigt skönt att liksom... man ser fram emot att röra sig och för efteråt får man sån här härlig kick och har lättare att koncentrera sig. Så går det just nu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Då har vi ringt upp Charlotte Wåhlin i Linköping. Hej Charlotte!
Hej!
Välkommen till Hälsorevolutionen. Du är fysioterapeut, du är ergonom och disputerad arbetsmiljöforskare och du är verksam både vid Linköpings universitet och vid Karolinska och du är med och driver arbets- och miljömedicinbloggen. Ja. Vilka är utmaningarna nu för våra kroppar när allt fler jobbar hemifrån under coronapandemin? Vad ser du?
Ja, jag ser flera utmaningar, men det är ju en stor utmaning när arbetsmiljön flyttar in i våra hem. Och det är inte många som från början egentligen har anpassat utifrån behoven som vi har i våra jobb. Så att man kan säga att det blir väldigt mycket en individualisering av arbetsmiljön där var och en har fått tagit mycket ansvar.
Precis.
Och det är klart att det beror på väldigt mycket hur man har det hemma med bostadsförhållanden och sociala situationen liksom.
Du, om vi ska börja bena lite i de många saker som dyker upp. Ett problem är ju strukturen på arbetsdagen, liksom allt flyter ihop. Mailkorgen blandas ihop med tvättkorgen och så vidare. Vad gör man för att få någon så här, liksom nu börjar dagen och nu slutar dagen. Har du några tips?
Ja. Jo, men absolut. Arbetet kan ju bli väldigt gränslöst om man inte är vaksam. Och det här att skapa rutin handlar ju om att bestämma sig också. När börjar min arbetsdag? När slutar den? Hur ser arbetsuppgifterna ut idag, den här veckan och den här månaden? Vad behöver jag hinna med? Och här skulle jag vilja säga att det är jätteviktigt att man pratar med sin chef, att man tar stöd av sin chef och diskuterar arbetsinnehåll så att man får struktur och kan prioritera sitt arbete.
Mm.
Så det är ju en aspekt som jag tänker på. Men sen är det också det här med rutiner, att liksom, ja, med morgon, lunch och eftermiddagspromenad, hur får man in det i att pausa mellan möten? Att känna att man får kontroll och struktur i sitt arbete när det inte alltid är som vanligt.
Alltså många kan ju känna nästan dåligt samvete om man är ute och går så där klockan 10.30 när man inte hade gått i vanliga fall på arbetstid. Men då har man å andra sidan inte liksom tagit sig till jobbet. Ska man ha dåligt samvete för att man tar de där pauserna?
Nej, absolut inte. Utan det är ju hälsosamt och det får oss faktiskt då att fungera bättre, att hålla koncentration när vi får variation för både knopp och kropp. Liksom att känna att det är tillåtet. Men det där tror jag kan sitta ganska djupt. Mm. Att man känner att oj, får jag gå här på förmiddagen? Det känns inte som det brukar och så. Så det gäller ju att vara öppen och tänka i nya banor. Både chefen men också medarbetare, att man stöttar varandra i det här.
Mm.
Att hitta nya sätt.
Du, är det så att vi är olika också? För man kan ju tänka sig att det som blir frihet för vissa kan bli liksom otydlighet eller rörigt för andra. Vad ser ni där?
Det är väldigt olika och vi har några undersökningar som vi har tittat på som visar att en del upplever ju friheten som väldigt bra, att man slipper lägga arbetstid på resor, man kan ha en frihet hur man planerar sitt arbete, många känner att de inte blir störda utan kan fokusera sitt jobb, men den som är mer socialt isolerad kan nästan saknar liksom arbetet då som stöd och blir socialt isolerade. Mm. Och då mår man sämre av det, kanske man inte fungerar lika effektivt i sina arbetsuppgifter. Så det finns en stor variation mellan hur man upplever det här med frihet eller röra. Så det är olika helt enkelt. Mm. Och det tror jag som chef behöver man också vara lyhörd för att medarbetare är olika.
Du, om man då ska plötsligt skapa ett kontor hemma, i de flesta hem är ju liksom hemmet redan upptaget med andra funktioner och man har inte massa extra ytor. Vad är bästa arbetsstället? Är soffan lika bra som köksbordet eller ska man hitta en speciell arbetsplats? Vad tycker du?
Ja, och man får önska att tänka så här att kan man skapa en arbetsstation i hemmet? Det kanske inte man kan avsätta ett eget rum, men att man har en hörna som är en arbetsstation som man kan anpassa. Och soffan kan man ju lägga sig om man ska läsa något, att man ligger skönt och vilar nacke och rygg och så naturligtvis. Men att sitta med en laptop på soffbordet och hänga över en laptop är ju inte så bra ergonomi. Det kan man göra en stund. Men att verkligen investera i arbetsutrustning som behövs skulle jag säga, så att man har en bra stol, att man köper ergonomiska hjälpmedel faktiskt, så att man kan få mer konkret hur man sitter och jobbar.
Och vad kan det vara för hjälpmedel då?
Ja, om man tänker sig en laptop så finns det något som heter laptopstativ, och då kan man sätta sin laptop i den och sen så använda ett separat tangentbord. Då får man upp bildskärmen rätt höjd, och än bättre så skulle jag föreslå att man har en separat bildskärm som är lite större. Det är också väldigt mycket enklare när man sitter längre tid vid bildskärmen. Och sen det här med stolen tror jag också är en sån här viktig sak, att investera i en bra stol där man känner att man får stöd i ländryggen och så.
Vi har pratat tidigare här i podden just om laptopnacken, det här att sitta framåt med. Vad är det som händer i nacken då, Charlotte, när vi lutar oss framåt så här? Varför blir det så mycket problem?
Jag tror det kan variera lite hur då, vilken höjd och så man har laptopen, men ofta blir det vad jag kallar för gamnacke. Man skjuter fram nacken och belastningen blir lite ensidig på nacken och så börjar kroppen säga ifrån, man får inte musklerna och det trivs inte riktigt att sitta så för länge, utan nyckelordet här är ju variation. Variera arbetsställning då, att kunna sitta, att kunna stå, att kunna ha bra höjd och avstånd till bildskärmen. Mm. Så att det här med gamnacken, det brukar signalera efter ett tag om man har suttit länge.
I din utmärkta blogg, eller din och dina kollegors utmärkta blogg, Arbets- och miljömedicinbloggen som jag upptäckte av en slump, som jag för övrigt rekommenderar, där föreslår du också mer walk and talk. Och vi har pratat om det tidigare här i podden. Alltså att stänga av den här jäkla bilden som gör att man måste sitta fastlåst och sätta på sig ett par hörlurar och så ge sig ut på en promenad och ha mötet gåendes. Berätta, ja. Varför är det så välgörande för oss?
Ja, men jag tror all den forskning som finns om goda effekter av fysisk aktivitet, att vi behöver verkligen ta till oss det. En undersökning visar nu att man sitter väldigt stor del av dagen är man stillasittande. Så vi behöver följa de här rekommendationerna som både WHO och Yrkesförening för fysisk aktivitet har tagit fram. Och man... Den som är fysiskt aktiv, man mår bättre, sover bättre och fungerar bättre helt enkelt. Mm. Och all rörelse räknas. Och, så det går inte att sitta hela dagen och sen bara gå på gymmet. Utan vi behöver få in den här dagliga fysiska aktiviteten också. Att verkligen tänka på hur kan vi jobba på ett annat sätt och använda arbetstid till walk and talk-möten.
Mm. Och att tillåta det när man arrangerar möten också, att folk är ute och rör på sig.
Ja, och det tror jag också att skicka med till alla arbetsplatser, så ni som lyssnar på podden, att tänk till hur kan ni utveckla era mötesrutiner och se möjligheter till promenadmöten, för det främjar hälsan och koncentrationen.
Du, slutligen, på jobbet så är det ju det jobb vi jobbar på som har ansvar för arbetsmiljön i någon slags övergripande mening. Kan man begära att chefer ska ta ansvar för hur folk sitter och jobbar hemma, eller borde chefer ta mer ansvar för det, eller vad tänker du?
Jag tänker att ytterst så är det ändå så att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och även vid hemarbete. Men allra bäst fungerar arbetsmiljöarbetet om man samarbetar. Och det är nog extra viktigt här i dessa digitala tider att det är svårare för arbetsgivaren att få en inblick. Så här att mycket samarbete och att man jobbar enligt de rutiner som... Vi har ju arbetsmiljölagen och det här med systematiskt arbetsmiljöarbete där man tillsammans identifierar risker och att chefen ställer frågor till sin medarbetare. Vad behöver du för att fungera bra i arbetet? Är det någonting vi kan göra för dig? Kan du systemen som ställer stora krav på dig? Behöver du någon kompetensutveckling, någon kurs eller utbildning i det här nya digitala systemet som är nytt för oss alla? Så att vi tror också att digitala arbetsmiljön ställer ju nya krav på oss. Så det måste man också ha med sig som chef. Men som svar på din fråga så, ja, jag ser att chefen har en nyckelroll i det här.
Och det är ju många numera som är sina egna chefer, jobbar i frilansroller eller konsultroller, eller hur är man sin egen bästa chef kring detta?
Ja, även där att hitta rutiner och uppdrag, och det är klart att det kan vara kanske som egenföretagare att arbetsbelastning kan variera över tid, men att ha respekten för att alla behöver återhämtning och struktur på sin arbetsdag, att inte fritiden och arbetstid helt glider ihop och man inte får återhämtning och jobba för mycket. Så det är naturligtvis svårare som egenföretagare, för att du har inte samma möjlighet att bolla, och där skulle jag egentligen vilja slå ett slag för företagshälsan, där det finns arbetsmiljöexperter som kanske du som egenföretagare kan rådfråga och få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Att man kan bolla lite grann. Mm. Det skulle jag rekommendera.
Att våga gå ut och leta och söka information. Jättebra, ja. Konkreta tips. Tack för att du ville vara med oss från Linköping. Och lycka till med ditt viktiga arbete, Charlotte.
Tack så mycket.
Ja. Tack. Hej.
Hej.
Ja, vi ska lyssna vad Annas slutsatser blev här.
Hej hörni, idag är sista dagen som jag har gjort det här testet. Och jag skulle säga att det svåraste med det här testet, det är nog att ibland så sitter man ju i möten eller sitter i genomgång. Och att då bryta av blev lite svårt när jag ställde timer. Men jag fick lära mig att anpassa mig helt enkelt och kolla när jag hade luckor, men ändå försöka få in inom varje stillasittande timme på ungefär 5 minuter rörelse. Och det var lättare när jag anpassade lite efter mitt schema, så det lärde jag mig. Det bästa har absolut varit att man får liksom, man får lite mer skönare känsla i kroppen, skulle jag säga. Alltså det känns lite mer härligt i sin helhet. Det har varit väldigt diffus svar, men det känns väldigt skönt att känna också att man har faktiskt rört sig för en minut, att man vet det. Det gör det väldigt bra. Hörrni, ha det så bra. Hej då!
Ja, det var ju intressant med Anna Jonasson, denna peppiga, härliga tjej.
Superskön.
17 år, sprungit i trappor hemma. Och man kan säga att hon bekräftade väl väldigt mycket det som Charlotte Wåhlin sa.
Ja, men verkligen.
Och jag blev jättepeppad på det här, att verkligen sätta klockan och ta 5 minuter. Men hon säger ju det, att hon kunde inte heller alltid hålla exakt liksom på varje timme, för ibland är man ju i flöde.
Ja, ibland är längre lektioner i skolan och så.
Precis.
Också. Ja.
Mm.
Ja, men det är ju något jag ska ta med hem till mina tonåringar. Det kan ju kanske vara mitt i en långfilm på kvällen också.
Precis, ja. eller liksom även för dig och mig.
Ja.
Eller hur, när vi sitter och slöjdar på.
Vi kan börja med oss.
Vi slöjdar ju rätt mycket.
Ja.
Och att liksom bryta då.
Mm.
Ja, bra tips. Tack för det, Anna. Härlig energi. Det är ju intressant att det här behovet av de här små pauserna. Mm. Det är liksom, alla pratar om det.
Oerhört viktigt.
Oerhört viktigt.
Att också göra det. Det är ju lätt att tänka det. Men sen ska man också resa sig upp. Jag tycker att det är jättesvårt. För att man blir så lätt. Att man tänker så här. Ja, men jag ska vara effektiv. Det är lika bra att jag betar av. Och jag skriver ett mejl till. Och så här, och sen plötsligt så blev det ingen paus.
Nej. Och sen har jag, tycker jag, en sak till. Att när man är inne i något. Och koncentrerad. Och man har flow på det.
Mm.
Rent tankemässigt. Att bryta för att liksom lägga sig på golvet. Och göra någon stretch.
Det är lite svårt.
Jag är inte där då i huvudet. Fast egentligen borde jag vara där, men jag är inte där.
Nej, det är som att liksom, först måste smärtan komma för att man verkligen ska ta sig tiden. Och det är ju inte rätt eller bra.
Men jag tror ändå att den här coronapandemin har liksom blivit en väckarklocka.
Mm.
Och vi börjar se så här, ska vår digitala framtid bli att sitta som någon jäkla liksom stela kylskåp framför en dataskärm. Mm. Mm. Nej, det var väl inte det vi skulle ha den här.
Och ständigt vara tillgängliga.
Nej, det är jobbigt.
Nej, jag uppskattar mer och mer människor i min närhet som inte omedelbart svarar.
Mm.
Som faktiskt är tillgängliga när de själva väljer att fokusera på att svara på mejl eller sms eller vad det kan vara. För att det går inte att vi hela tiden ska vara reaktiva.
Nej, vi ger dig frihet att sätta gränser.
Mm.
Och vi säger att det är okej att ta en promenad klockan 10:30 om du sitter och jobbar hemma. Mm. Och det är okej att inte svara direkt på sms. Det är okej att vara människa. Mm. Det är väl budskapet här idag, eller hur?
Ja, men det här med gränssättning tycker jag, det är ett av mina
favoritämnen. Ja, men det är det handlar om i grunden.
Ja, men det måste vi återkomma till, tycker jag. I ett större perspektiv också, kanske.
Mm. Det är ett jätteämne.
Visst är det ett spännande ämne. Ja. Alltså hur man sätter gränser i relationer och för hela sitt liv och för sin arbetsdag som vi har pratat om idag.
Absolut.
Ett otroligt viktigt ämne.
Ett otroligt viktigt ämne. Men vi önskar dig en spänningsfri nacke.
Ja.
Allt annat än en gamennacke, en ryggrad med flow, ett liv med flow.
Verkligen. Mejla hemskt gärna till oss på halsorevolutionenpodcast@gmail.com.
Mm.
Eller mejla, hör av er till oss på Instagram där vi har en adress som är @halsorevolutionen_podcast.
Och om man vill prenumerera på podden, vad gör man då?
Då går man till valfri poddplattform, till exempel Acast eller Spotify, och prenumererar. Och då får man ju en liten påminnelse om att det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag.
Mm. Och då missar man ingenting.
Nej.
Tack för att du lyssnade.
Tack, vi hörs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.